Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. I denna mörka och hotfulla tid ber vi dig, Herre, att du lär oss vad du ger oss för slags trygghet. Och vi ber dig att du lär oss att alltid hålla oss nära dig. I Jesu namn. Amen. Predikotexten idag är från Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, de 6 första verserna som vi lyssnar till i Jesu namn. Ett stort tecken visade sig i himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovärkar. Och ett annat tecken visade sig i himlen. Och se, en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner den på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen där hon har en plats som Gud berett för henne så att hon får sitt uppehälle där i 1260 dagar. Amen. Helige far, öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Vi firar idag menlösa barns dag. I Sverige har man ändrat namnet till värnlösa barns dag. Det ger ju en kanske lite annan vinkel på det, men det är ett bra uttryck. Huvudtemat är det gruvliga barnamordet i Betlehem och flykten till Egypten. I vår predikotext får vi en bildlig framställning av det som skedde, utsträckt i ett längre perspektiv. Det är svårt att komma bort från kopplingen till det mord som sker idag på tusentals ofödda barn, de allra svagaste. Herodes mördade högst något tiotal barn. Varje år dödas över 10 000 ofödda varje år i vårt land. Världens synsätt har blivit så perverterat att sådana våldshandlingar mot de allra svagaste, mest värnlösa, inte ens anses som något brott. Men det hjälper föga att bara fördöma och kritisera. Det som måste till för att människorna ska ha en sund inställning till det här och till allt annat ont är att vi låter Guds ord döma vår synd och också ge oss den trösten att han ska vara medicina ända till den dag då han återvänder och en gång för alla gör slut på djävulens makt och ondska. I vår predikan ska vi tränga djupare in i detta ord och särskilt då från Uppenbarelseboken 12. Vi ska behandla temat Gud beskyddar sina barn. Gud beskyddar sina barn. Och vi börjar då med en textutläggning till den här texten utan att kunna gå allt för djupt in i den. Texten framställer den första av 7 utsagor som alla inleds med orden visade sig och i fortsättningen och jag såg. Därför kunde de här avsnitten, de här 7 utsagorna kallas de 7 synerna. Den första av den här synen gäller den eldröda draken och hans kamp mot kvinnan som är klädd i solen och mot hennes barn. Det handlar om djävulens kamp mot Kristus och hans kyrka. Det är inte särskilt svårt att förstå bildspråket i texten. Först beskrivs hur djävulen, som beskrivs som en eldröd drake, attackerar Jesus själv. Kvinnan, vem är hon då? Många tänker sig att det är jungfru Maria som ju föder födde Jesus barnet. Hon har en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Det för tankarna till de 12 apostlarna. Maria kan man inte direkt associera med de 12 apostlarna. Däremot hör talet 12 ihop med Kristi kyrka. Den är ju byggd på de 12 apostlarnas verksamhet. Om vi går till den sista versen i texten så ser vi också där en utsaga som har betydelse för tolkningen. Kvinnan flyr ut i öknen. Där får hon sitt uppehälle under 1260 dagar. Det motsvarar 42 månader. Och det talet återfinns i kapitel 11 som en beskrivning på den tid när yttergården i Guds tempel har getts åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter. Kyrkan är alltså i exil, i en hård värld som den inte hör hemma i. I sista versen i kapitlet beskrivs kvinnan som mor till dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. I Galaterbrevet 4:26 beskriver Paulus det himmelska Jerusalem som vår mor. Och det kan inte förknippas med Maria, utan det är tydligt Kristi kropp, Kristi kyrka på jorden. Kyrkan har sin härlighet från solen, och att hon har månen under sina fötter symboliserar att hon utövar Kristi allmakt i världen, den universella makten. Kyrkan regerar med Kristus, även om det bara sker andligt än så länge. Då vi i texten förs till Jesu födelse får vi också se hur Guds fiende samlar sina krafter för att slå ner honom, redan från första början. Draken presenteras med sitt namn i vers 9, Djävul och Satan. Denna drake har 7 huvuden, 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Talet 7 framställs ju ofta i Bibeln som Guds förbundstal. Och här används det tydligen för att visa hur djävulen försöker efterapa Gud. Att han har 10 horn kan tänkas beskriva hans begär efter makt. Hornet, det är en symbol för makt. Ordet för de 7 kronorna är intressant. Under våra bibelstudier från början av uppenbarelseboken har vi talat om en betydelse som används för den segerkrona som man får i en idrottstävling, Stefanos. Men det ordet används inte här. Här är det diadema. Det känner vi ju igen från smycket diadem också. Men det här diademet, diadema som används på grekiskan, det brukar användas som kungarna i det forntida Persien. Och i romarriket togs det i bruk av Caligula, en kejsare som regerade från 37 till 41 och som ansågs vara galen. Han var galen på det sättet att han påstod sig vara Gud. När han hade diademet på sitt huvud så måste alla som närmade sig honom knäfalla för honom. Och då måste de anse honom vara Gud. De gav honom äran att vara Gud. Så Roms medborgare såg det som ett tecken på galenskap att ha detta diadema på huvudet. Satan vill ju framstå som en gud. Det illustreras också av att han med sin kärt svepte ner en tredjedel av stjärnorna från himlen. Djävulens verksamhet går ut på att förstöra kvinnans barn så snart det är fött. Det finns inget tvivel om vad som avses. Hennes son skulle styra alla folk med järnspira. Alltså är det Jesus uttryckligen som avses. I brevet till Thyatira presenterar Jesus sig just på det sättet som den som regerar med järnspira. Att hennes barn ryktas upp till Gud måste vara en beskrivning av Jesu himmelsfärd, då han för alltid fördes utom räckhåll för djävulens angrepp här på jorden. Vi ska se lite också speciellt på denna Satans kamp mot Jesus. Draken försökte sluka barnet så snart det var fött. Och det är klart vi kommer att tänka på barnamorden i Betlehem. Där djävulen inger Herodes att döda detta barn som kan bli ett hot för honom och hans makt. Han använder sig alltså av den ondskefulle Herodes. Men Gud har andra planer. Gud kan också använda människor för sina planer. Så använde han de vise männen. Där som ängeln sa till att de ska återvända en annan väg. Och de lydde. På det sättet fick Herodes inte direkt veta om var Jesus fanns. Och hans list, djävulens list, går om intet på det sättet när de vise männen leds en annan väg. Men också när ängeln kommer till Josef och säger till honom, nu ska du stiga upp, ta med din hustru Maria och Jesus, barnet. Fly till Egypten, för Herodes står efter hans liv. Och så undkom man, för de åkte redan samma natt. Och slutligen får han veta när det är möjligt att åter komma tillbaka till Palestina. Även om han då, Josef, blir uppmärksammad på att Herodes grymme son Arkelaus är regent i Judén. Och därför så tog han vägen upp tillbaka till den stad där allt hade börjat, nämligen Nazaret. Och där får vi också veta att det skedde för att han skulle kallas Nazaré. Det ska vi inte gå in på nu, men det har också en intressant teologisk betydelse. Telningen av Isais rot som vi sjöng om i salmen Rosen, utsprungen av Isais rot och stam. Men djävulen ger sig inte. Han måste ha varit rejält frustrerad över att hans planer gick om intet där i Betlehem. Han anfaller Jesus när han börjar sin verksamhet. Ger sig ut i öknen, fastar under 40 dagar och blir totalt utmattad, utsvulten. Då kommer djävulen till honom igen. Men Jesus låter sig inte frestas. Han visar djävulen tillbaka med ordet, det står skrivet. Han låter sig inte lockas att göra under för att mätta sig själv, för att böja knä, för att få all världens rikedomar och makt. Och inte för att genom att pröva på hur det är att utsätta sig för onödiga faror genom att hoppa ut för stupet. Nej, han står fast vid Guds ord. Sen försöker djävulen rent av använda sig en av Jesu närmaste lärjungar, Petrus, som han intalar att försöka få Jesus att avstå från det som han berättar, nämligen att han måste till Jerusalem för att lida och dö. Men också där slog det fel. Allra sist tog han hjälp av Judas, förrädaren, som ska visa Jesu fiende vem de ska röja ur vägen. Men det som verkar bli Satans triumf när han lyckas få Jesus torterad och fastspikad på ett kors, upphöjd på ett skymfligt sätt i det värsta lidande. Då tror han att han har vunnit seger, men tar fel. För just där krossas djävulens huvud, ormens huvud. Jesus vinner seger över djävulen. Segern vanns i kraft av ordet. Den första förutsättningen för att Jesus skulle göra sin uppgift var att det var Guds vilja. Och Gud hade uttryckt sin vilja i löftena i Gamla testamentet. Det som hade uttalats av honom själv till Adam, till Abraham, till Mose, genom profeterna, den ena efter den andra. Och trots att djävulen visade sin stora makt också då och försökte förstöra Guds plan, så regerade Gud suveränt och förde sin plan igenom, trots att det så många gånger såg omöjligt ut när hans folk hade förletts till synd och fördes bort från sitt land. Och allt möjligt svårt. Gud stod fast, han är trofast, han håller sina löften. Och då kommer vi till den sista delen av min predikan, nämligen hur Gud beskyddar sina barn. På samma sätt som Gud led sin vakande hand vila över Jesus när han hade kommit till jorden i sin förnedringstillstånd, så på samma sätt vakar Gud över sin kyrka. Det står att hon flydde ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berättat henne. Hon har tilldelats en tillvaro som både är besvärlig och trygg och bra på samma gång. Den är besvärlig för det är inte lätt att vistas i en öken. Vi har ju inte så stora erfarenheter av det i vårt land. Men vi vet nog tillräckligt och vad det innebär i symbolisk mening. Öknen är raka motsatsen till en smyckad bröllopsfest med feta rätter som himlen beskrivs som i symbolspråk. Men vi är inte där än vid detta himmelska bröllop. Vi är som kristna hänvisade till en ökenvistelse. Där hotas vi av vilddjur. Det kan hända att den som håller fast vid och vill handla enligt Guds ord blir satt åt sidan, kanske blir av med sitt arbete och blir trakasserad. Det är verkligen ett ökenliv. På en del håll i världen blir man dödad om man bekänner sin tro på Jesus. Men Gud har berett en plats åt oss där. Han är med. Det är det allra viktigaste. Och den plats som han har berett som ska ge oss skydd och föda är hans kyrka. Eller i lite mening hans församling. Den grupp kristna som kommer samman för att fira, höra hans ord, sjunga hans lov och be till honom. Och ta del av sakramenten. I dagens tema finns det en koppling till barndopet. Att ett barn döps in i Guds gemenskap redan när det är nästan nyfött är ett uttryck för Guds förekommande nåd. Han kallar oss till sig och bevisar oss sin nåd och kärlek innan vi har kunnat ta ett enda steg själva. Han bryr sig om de menlösa barnen. Han vill ta dem under sina vingar skydd så snart de är födda hit i jorden. Föda den på nytt in i sin gemenskap. Jesus varnar oss för att förakta dessa små som tror på honom. Men hur ska dessa små värnlösa barn klara sig i öknen? Ja, inte utan Guds beskydd. Vi ska inte tro att vi vuxna har det lättare. Vi klarar oss lika lite på egen hand som de små barnen. Men vi har fått löfte om beskydd. I öknen ska vi få vårt uppehälle under hela den tid vi har kvar innan vi får komma in i det himmelska bröllopet. Efter de 1260 dagarna. Gud ska försörja oss med mat och dryck, med andlig mat och dryck och också med det jordiska vi behöver. Varje dag under den här tiden försöker djävulen attackera oss. Men varje dag under den här tiden sköter Gud om oss och bevarar oss när vi håller oss nära till honom och lever i hans gemenskap. Han ger oss många härliga löften om det. Ett sånt löfte som infaller kommer mitt i förutsägelserna om de svåra tiderna i den yttersta tiden finns i Lukas evangeliets 21 kapitel. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull, säger Jesus. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta ska ni vinna era själar. Och ett annat finns i Johannes evangeliets 10 kapitel. Där Jesus har talat om sig själv som den gode herden. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Här kan vi innefatta djävulen själv i detta ingen. Ingen ska rycka dem ur min hand, säger Jesus. Inte ens djävulen. Han må försöka hur han vill. Han har inte makt att rycka bort Guds utvalda. Men hur ska vi få det här att gå ihop med våra erfarenheter? Att många som är med i Guds rikes arbete slutar, går bort och lämnar församlingsgemenskap. Och Jesus själv och apostlarna varnar ju också för att gå bort. Är det osäkert om vi når fram? Eller kan vi vara förvissade om att nå målet? Det finns en gammal liknelse som på ett utmärkt sätt beskriver den här frågan. Och ni har nog hört den förr, men jag vill ändå anknyta till den. För den är så trösterik. Tänk er ett sällskap som ska ta sig fram från en ort till en annan genom en skog. Och den här skogen är ökänd. Där finns det rövarband som bevisligen har slagit till mot en del sällskap som har färdats genom skogen. Röva bort ifrån dem deras ägodelar och till och med döda någon. Men det finns ingen annan väg. Vi måste gå genom den skogen. Hur ska vi klara oss? Jo, det finns en guide som är specialiserad på att lotsa grupper av människor igenom den här skogen. Och den här guiden, han är så mäktig att inga rövarband vågar attackera honom och de som är nära honom i hans grupp. På den tryggheten kan vi gå genom den här skogen. Men så händer det att någon i sällskapet ser vackra blommor en bit från vägen. Så stannar man upp och så plockar man blommorna och kanske också lite av bären som finns där i skogen. Och ett ut tre har man slarvat bort kontakten med gruppen. Eller man är för långt ifrån. Då kommer rövarna. Hur går det för denna? Ja, det går inte bra. Hur ska de tänka, de som är kvar där i den här gruppen hos guiden? Är det beror det på att guiden var för dålig? Hade han för lite makt? Nej, ingalunda. Han hade förmanat dem att de ska hålla sig nära till honom, vara med i gruppen, inte gå på egen hand, inte lämna gruppens gemenskap. Du kan inte skylla det på guiden. Det var deras egen lockelse, frestelsen, att ta för sig av det som var intressant som gjorde, blev deras olycka. Han glömde varningarna och gick sin väg. Men den som följer guiden, det vill säga Jesus, håller sig nära till honom, behöver aldrig ett ögonblick vara ängslig för att rövarna ska anfalla. De kan hota. De ser hemska ut, men de får aldrig makten över Jesus. De här rövarna kanske lockar med fina erbjudanden och hittar på saker för att få någon att bli efter. Men Jesus, vår guide, han förmanar oss att ta vara på vad han säger, hålla oss nära in till honom. Så här beskyddar Gud sina barn genom att bereda dem ett skydd, en gemenskap där Guds ord hålls i ära, där det finns en sann omsorg om själarna, för att stå fasta och kunna leva som Guds barn i den allt mer orättfärdiga världen. Till det skyddet hör att ta vara på hans förmaning att fly fienden. Likt Josef fick veta i drömmen att fly från Betlehem. Låt oss flitigt söka oss till Jesus och hans ord och också vara beredda att ta på oss uppgiften att vara salt och ljus i världen när det gäller sådana saker där vi kan föra fram Guds klara ord och anvisningar hur vi ska leva här i världen. Och vi ska inte minst glömma att hälsa andra välkomna till hans församling, den plats där Gud har berett ett uppehälle under det svåra livet i öknen. Amen. Jesus, i din vård mig tag, jag ditt barn vill vara. Följ mig, led mig varje dag, skydda i all fara. Ensam villas jag så fort, bort från rätta vägen. Jesus, håll min hand allt fort, sluten i din egen. Amen.